Den 24 november kom beskedet från åklagarmyndigheterna i Iran. Dödsdomen mot den svensk-iranske läkaren och forskaren Ahmadreza Djalali ska verkställas inom kort. Trots 4 år av vädjanden från svenska politiker, EU-parlamentet, FN, internationella människorättsorganisationer och över 200 000 enskilda. Kan diplomatiska insatser stoppa den här avrättningen? Det här är Studio DN. Jag heter Aminata Grutt. Ja, i 4 år har den svensk-iranske läkaren och tvåbarnspappan Ahmadreza Djalali suttit fängslad i Iran. Och nu är det senaste beskedet alltså att domen ska verkställas inom kort. DNs Mellanöstern-korrespondent Erik Olsson är med oss i studion. Välkommen.
Ja, tack.
Vad är det här för besked vi har fått nu i dagarna?
Det senaste som jag har hört och som har kommit från Amnesty International, som har följt det här väldigt noga och har bra kontakter i Iran, det är att åklagarsidan har meddelat att Djalali kommer att förflyttas från det fängelse han befinner sig nu till det fängelse där avrättningen ska verkställas. Djalalis advokat har frågat om han kan få säga några sista ord till sina nära och kära, och det har han beviljats. Det här är ju ett tecken på att tyvärr att det värsta kan hända.
Berätta, vem är Ahmadreza Djalali?
Det är en läkare, han är läkare i grunden. Sen startade han en forskningskarriär inom katastrofmedicin. Alltså läran om hur man hanterar katastrofer som laviner och jordbävningar och översvämningar på ett medicinskt relevant och bra sätt. För att få så bra utbildning som möjligt så reste han till Europa och började en doktorsavhandling i Sverige på Karolinska institutet. Det här var 2008. 2012 så disputerade han, och sedan dess har han liksom varit med i internationella sammanhang och deltagit inom sitt fackområde i workshops, konferenser, föreläsningar och så vidare.
Och även i Iran har han ju deltagit i sånt.
Ja, han är ju som sagt från början född och uppvuxen i Iran, utbildad, och han har varit väldigt angelägen om att, som man säger, ge tillbaka till Iran. Och Iran är ju ett av världens mest jordbävningsdrabbade länder. Han har velat stötta upp deras strukturer på det här området. Så därför har han regelbundet återvänt till sitt gamla hemland. Och det var under en sån resa som han blev gripen av säkerhetspolisen och anklagad för spioneri för Israels räkning.
Ja, varför har han egentligen fått den här dödsdomen? Berätta.
Ja, han anklagas för ett grovt brott, minst sagt. Men det här har ju inte åklagarsidan kunnat bevisa på något relevant sätt. Det är ju, vi pratar ju här om en skenrättegång, och han har inte kunnat få något juridiskt biträde, alltså någon advokat som har kunnat ta del av domstolshandlingarna till exempel. Så, han har utsatts för tortyr, både fysisk och psykisk. Så att det är ju mycket som är väldigt skumt i det här.
Han har inte fått en rättvis rättegång, med andra ord, eller?
Nej.
Mm. Vi kan väl höra vad utrikesminister Ann Linde, som är en av dem som har försökt trycka på, enligt vad hon själv säger, i det här fallet. Så här sa hon i en riksdagsdebatt 25 september.
Regeringens röst är mycket tydlig i kraven gentemot Iran. Vi kräver med en fas att hans dödsdom inte ska verkställas. Det här är också något som jag personligen tagit upp i mina kontakter med min motsvarighet, utrikesminister Zarif. Den omfattande tillämpningen av dödsstraffet i Iran, inklusive minderåriga förövare, är mycket bekymmersam. Sveriges hållning när det gäller dödsstraffet är väl känt. Det är ett omänskligt, grymt och oåterkalleligt straff som strider mot de mänskliga rättigheterna.
Ja, utrikesminister Ann Linde om Sveriges uppfattning. Men hur annorlunda ser Iran på det här, Erik?
Ja, Iran har ju ett statsskick som är väldigt annorlunda alla andra statsskick i hela världen, törs jag nog säga. Man kan kalla det för en teokrati, en gudsstat, där den högsta religiösa ledaren har all makt. Men samtidigt så finns det president och parlament som väljs i allmänna val. Men det är alltså den allra högsta ledaren, Ali Khamenei som han heter, som har mest makt. Och domstolar och rättsväsende är inte självständiga, utan de är underställda den religiösa ledaren.
Hur fungerar då det här rättssystemet kring, om vi talar om just dödsstraffet? Vilka brott kan man dömas till döden för?
Och ja, det är en stor palett. De har en term som kallas för fritt översatt korruption på jorden. Och där är det en rad brott som räknas upp. Handel med gifter, spioneri, om man åsamkar någon annan fysisk skada. Allting är väldigt allmänt hållet, och det gör att då kan man ju tillämpa det väldigt allmänt också. Och det är väl det som har skett i Ahmadreza Djalalis fall.
Har det blivit bättre på något sätt när det gäller Irans inställning till dödsstraffet? Eller, alltså, om vi talar om vad som kan påverka det här fallet. Det är ju inte ens en vecka sedan så mördades en av Irans ledande kärnforskare, Mohsen Fakhrizadeh. Och tidigare så har vi ju sett hur USA skickade missiler på en iransk general som heter Qasem Soleimani i januari det här året. Är det här någonting som har påverkat Irans inställning när det gäller just det här fallet med Ahmadreza Djalali?
Alltså det här senaste mordet på kärnforskaren, det tror jag är dåliga nyheter för Djalali. För att han anklagas ju för spioneri för Israels räkning, som sagt var. Och det är Israel som beskylls för terrorattacken mot denne kärnforskare.
Vi är strax tillbaka, och då ska vi prata mer om vad som görs för att försöka stoppa avrättningen av den svensk-iranske forskaren. Ja, vi pratar med DNs Mellanöstern-korrespondent Erik Olsson om Iran och om dödsdomen mot den svensk-iranske forskaren Ahmadreza Djalali. Vad är det som gör att Iran inte vill släppa Djalali? Det finns ju exempel på hur andra fängslade personer har släppts.
Därtill kommer ju någonting som är viktigt att veta, och det är att det finns en massa olika maktsfärer i Iran som strider inbördes om makt och inflytande. Man har arméns elitstyrka, revolutionsgardet, man har de religiösa ledarna som jag nämnde tidigare, och du har den politiska sfären. Och det här gör att det är ett väldigt lite insyn i hur man tänker och resonerar. Det finns bara gissningar här och tolkningar. Varför har man utsatt Djalali till syndabock? Ja, det kan man ju spekulera i, men nu är det så, nu är han liksom, sitter han i dödscellen, så att det är ju därifrån man får agera och fundera, som jag ser det.
Spekulationerna kring fångutbyten och sådana saker, är det någonting som överhuvudtaget kan bli aktuellt i det här fallet, det är, som du ser det?
Det är jättesvårt att säga, men det har ju förekommit, och ganska nyligen så var det ju en brittisk, jag tror att hon var forskare, som dömdes till ett flerårigt fängelsestraff. Hon frigavs plötsligt, och i samband med det så frigavs det två iranier som satt fängslade i Thailand. Och det här var ju uppenbarligen någon slags deal. Men om det är tillämpligt i Djalalis fall, det är ju faktiskt omöjligt att säga.
Skulle Sverige kunna göra ett sånt här utbyte om det skulle bli aktuellt? Det finns ju en man som har gripits på Arlanda för något år sedan, misstänkt för att ha begått folkrättsbrott, och som fortfarande sitter häktad, en iransk medborgare.
Ja, alltså det har ju hänt saker i diplomatins rökfyllda rum förr, så varför skulle det inte kunna hända här? Min stora invändning här är att jag tycker att Sverige har agerat alldeles för tamt. Jag tycker att utrikesministern här, Zarif, han springer ju åter kring de svenska politikerna. Jag var i Teheran februari 2017 tillsammans med Stefan Löfven, och det var inga hårda ord som Löfven hade att komma med beträffande Jalali, det kan jag säga.
Vad skulle Sverige behöva göra?
Jag tror att om man agerar genom EU, och för att jag menar, Iran är ett knivigt läge med sin ekonomi och sin internationella handel. Man skulle kunna pressa genom samfällt genom EU att nu får ni skärpa det här och släppa den här killen. Annars så drar vi åt skruvarna ordentligt. Och det är alltså sanktioner.
Så finns det något hopp om att någonting sånt här skulle kunna ske och att man skulle kunna lyckas stoppa avrättningen?
Alltså inte om man får tolka det som svenska utrikesministern har sagt. Det tycker jag är väldigt tama och försiktiga ordalag. Eller rättare sagt, det är bara ord. Det är ingen handling bakom orden.
Mm. Du är väldigt kritisk alltså, helt enkelt. Mot
ja, det är jag faktiskt. Alltså.
Mm. Har du pratat med Jalalis familj i Sverige någon gång?
Jag har varit i kontakt med hans hustru.
Mm. Vad säger de då om det här?
Ja, alltså, jag vill understryka att de har inte kristalliserat regeringen på något sätt. Men de är ju naturligtvis väldigt frustrerade och ledsna och upprivna över det här som finns i utsikt nu. Att han ska dömas till döden och faktiskt straffet ska verkställas trots att det är falska anklagelser.
Mm. Du berättade i början att vi hade fått besked om att han skulle förflyttas. Kan du berätta lite mer vad vi vet så att säga om det hela?
Ja, egentligen inte så hemskt mycket mer, och man ska ju ha, som jag nämnde tidigare, så är det ju här dimhöljda institutioner som är väldigt svåra att tränga igenom och opolitliga. Så att det här kanske inte betyder någonting, eller så betyder det att han just nu klättrar upp för stegen och ska hängas. Det är jättesvårt att säga.
Mm. Ett ovanligt upprörande fall alltså, där Sverige inte har gjort tillräckligt mycket.
Ja, det är min uppfattning.
Tack så jättemycket, Erik Olsson, DNs Mellanöstern-korrespondent.
Tack.
Studio DN görs för Podplay. Producent Sabina Marmulakai, exekutiv producent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Miesenberger, teknik Jonas Lindskog, Bauer Media, och jag heter Aminata Grutt.